Trädgårdssnack.
Ja, men hörni, då är vi tillbaka i en liten trädgårdstäppa. Jag, Hasse Strandberg, och trädgårds-Emma Berg. Hur är livet, Emma?
Tack, det är bra, Hasse. Ja. Det är vår och det börjar så röra sig i knopparna. Och, det är underbart.
Alltså, det är ett jäkla liv på småpjoddarna där uppe.
Ja. Ja. Alltså, jag var på ett ställe igår, det var sånt liv. Så det bara så kvittrade överallt.
Och kan någon stänga av det där?
Ja, nej, fast vet du vad? Det var, jag bara så stannade upp och bara... Och när tranorna kom nu här för någon vecka sedan.
Alltså det är jättemysigt.
Alltså det är ljudet. Och jag kom på mig själv och bara tittade upp i himlen och sa hej, välkomna. Den känslan alltså.
Den är fantastisk. Men sen är det också för oss då som jobbar väldigt tidigt på morgonen.
Ja.
När de för ett jäkla liv och det är varmt, man måste öppna upp fönstret liksom och man hör det. Kan ni lugna ner er? Farbror ska upp och gå upp och jobba.
Ja, men det är väl bra att du har en fantastisk veckaklocka där. Det är väl härligt.
Annat vårtecken, alltså våran favorit Arnarpsparken, ramslöken. Ja. Alltså den är bara exploderade här nu de sista dagarna.
Kan tänka mig att det bara så poppar upp ur marken.
Brukar du plocka ramslök?
Ja, men det gör jag. Sen är jag kanske inte jätte duktig på att
ta hand om den, eller?
Nej, just det där. Det där lilla. Jag tycker det är kul att plocka och det är klart att jag har torkat lite grann och så. Ramslökssalt är ju väldigt gott.
Jag brukar lägga lite lägga av några, skölja av dem och lägga in dem i små påsar i frysen.
Perfekt.
Och så bara smaka. Men alltså just precis de här första nu, lite ramslökspesto eller varför inte ta en sån här pizza bianco och så lägga några ramslöksblad uppe på.
Alltså det är ju höjden av lyx.
På finkrogarna i den kungliga huvudstaden i Människobyn så har man säkert fått betala en hel förmögenhet för det.
Ja, den går nog inte riktigt att lösa för oss dödliga. Nej, men jag tänker blommorna sen också är ju bara så vackra. Men alltså nu när du säger det här med Arnarpsparken, bara det här att gå igenom det stråket och bara känna doften och men det har ju det är härligt och det har ju varit lite så goda dagar mellan varmen här med lite högre temperaturer och nästan det har det så luktat vår. Det är så härligt. Det är en god tid nu.
Vi snackar ju väldigt mycket om Arnarpsparken, jag och Emma. Ja. Det är inte så konstigt, vi bor inte så långt härifrån. Du har dessutom pluggat där för 100 år sedan.
Ja, jag skulle precis säga ganska många. 22 år sedan. Ja.
Men och ni som har vägarna förbi, alltså nu den här varmare delen av året och även resten också, ta en tur, stanna till. Ni är på väg söderut och stanna till Arnarpsparken.
Ja, och det är jag som är inne och kör lite utbildningar och så på vilan mellan varven. Jag brukar alltid rekommendera, alltså, men ta en runda där. Mm. För det är också rent arbetsrelaterat för de som jobbar i branschen. För jag menar, där är ett enormt sortiment.
Mm. Ja, visst är det det.
Alltså, jag tror inte man riktigt förstår hur pass grymt sortiment där är. Och där är ju då liksom allt från perenner till träd och buskar och sen sommarblomsortiment. Mm. Så rent inspirationsmässigt.
Och sen har vi ju Magnolia Magnus, fantastiska Magnolia-skogen. Det kan ni också passa på. Alltså nu den här närmsta...
Det är ju snart.
Precis. Ja. De börjar ju redan röra på sig knopparna där.
Ja, och jag tror nästan faktiskt att det är en del som redan har slått ut. Mm. Och det är ju... Ja, men det är häftigt att gå där. Där är ju tyvärr inte... Alltså inga namn på dem. Där är ju bara nummer. Men frågar man snällt ibland så kan man kanske... Alla har ju faktiskt inte namn heller. Utan det är ju korsningar man har tagit fram. Men man kan ju gå och njuta. Och mitt i där i Magnolia-skogen så är där faktiskt en stor öppen gräsmatta med idegranshäckar runt omkring. Mm. Jag vet, när jag slutade på ett av mina jobb så drog de ut mig där med en torta och så hade vi avslutning.
Mysigt.
Mitt i skogen. Alltså mysigt.
Vi lämnar idegranskogen och magnolian och fokuserar på någonting som kan både vara väldigt vackert men kan bli också lite sticksigt och taggigt.
Ja, precis. Jag tänkte vi skulle prata lite rosor.
Ja.
Ja, alltså...
Det är ett rätt stort, alltså ett brett fält där med rosor.
Jag skulle precis säga, vi kan nörda ner långt, vi kan prata sjukdomar, man kan prata... Alltså rosor är ju, precis som du säger, det är ju väldigt vitt och brett. Mm. Och en del har... Ja, men vi ska liksom bara så här, göra det enkelt, tänker jag. Mm. För det är mycket saker man nämner om rosor och sen så, hur ska jag göra helt enkelt? Och det var någon som sa, men kan du inte förklara det på ett Emma-vis?
Ja.
Så sa jag, men det är förklart. Då ska jag försöka och se om jag kan.
Oavsett om man har en väluppväxt rosrabatt som man kanske har ärvt från tidigare husägare eller man kanske ska sätta rosor.
Ja.
Alltså, var ska vi börja någonstans hemma tycker du?
Ja, men precis. Nej, men det jag kan tänka, det är ju lite så. Så det här, vi pratar ju ofta den här med biologisk mångfald och så, och att vi ska ta hand om våra bin och humlor och alla våra insekter och så. Och då tänker jag liksom, alltså rosor är ju en bra blomma för det. De är väldigt välbesökta. Och där ska vi tänka på att vi ska ha gärna enkelblommande eller dubbelblommande. Inte de här fyllda, täta blommorna. För där trivs inte humlor, bin och insekter på samma vis. De vill liksom ha en så öppen blomma som möjligt.
Okej.
Okay. Så det kan man tänka på om vi ska tänka på för våra alltså, insekter.
Pollinationen och sådär.
Precis. Så att det är väl en bra grej att ha med sig, tänker jag. För det måste vi vara jätterädda. Mm. Sen har vi ju allt det här med de gammeldagsa rosorna och vi har ju nyare och modernare rosor. Alltså det finns ju en uppsjö utav olika sorters rosor, så är det ju.
Jag vet att du har nämnt när vi har pratat om det. Jag har bara försökt nicka och försökt låtsas som jag förstår vad du säger. Okulerande.
Ja, men precis. Alltså det finns ju då, det är så gammeldags rosor som står på egen rot.
Mm.
Och sen så finns det, de flesta rosorna är ju då okulerade. Och okulerade innebär att alltså i augusti ungefär så sätter man liksom in på en grundstam. Alltså du har inte den sorten du har, det är inte samma du har ner i roten, utan du har en grundstam, alltså en annan sorts rot. Kan vara rosa canina till exempel, som man sätter då. Och då gör man ett T-snitt, tar ett litet öga som man skär ut och sen så stoppar man i
stanna där, så ett T-snitt, vad betyder det?
Ja, T-snitt är liksom att på grundstammen så står den ju, den är utplanterad i marken. Och sen står man ihopfälld som en fällkniv.
Mm.
Och det gör man. Man gör alltså detta helt upp och nervänd. Mm. Och då gör man ett litet snitt som ser precis ut som ett T.
Okay.
Och lyfter precis liksom barken. Så du kommer ner så precis under barken, alltså, så ligger kambiet, alltså där tillväxten.
Mm.
Och där i stoppar man liksom i ett öga, alltså en knopp som man skär under till. Svårt att förklara när man inte ser i bild.
Nej.
Men man kan liksom, man gräver liksom under. Om vi tänker att man tar som en tesked under knoppen. Och sen så är där en liten gaffel som vi brukar säga, som man tar av på baksidan av knoppen. Och sen tar man i den här och stoppar i liksom som i en ficka. Om ni tänker som liksom ett kuvert som man stoppar in i. Och sen så lägger man på som ett litet plåster över.
Men varför gör man allt
det
här?
Ja, men det är ju lite för att om vi har en ros som inte är riktigt härdig, för att den inte riktigt är stark i sitt eget rotsystem, så kan man sätta det på en då, som rosa canina till exempel, då sätter man den på där som har ett härdigt och ett bättre rotsystem.
Okay.
Så det är det, och att man ska få en jämnare tillväxt och hela den biten liksom.
Det låter ju förbaskat svårt när du förklarar det så här. Är det svårt eller?
Nej, det är det inte. Inte om man vet vad man gör. Det är ju ingenting i och för sig. Men det är ju en arbetsam alltså grej som man gör, absolut. Och det finns faktiskt ett gäng som åker runt och gör såna här grejer faktiskt. Som åker runt och okulerar.
Står du liksom står du på bilen okulerare?
Ja, precis. Proffsokulerare. Nej, men skämt åsido, de som gör de här, det är ju samma som ympning, alltså all förädling. Det är ju fantastiskt att se de här människorna som gör. Så det är liksom, och så när man då har man ju okulering lilla ögat där.
Mm.
Och när den har växt fast, alltså man ser att den börjar grönska, då nackar man plantorna. Mm. Alltså du klipper precis ovanför.
Det låter så brutalt alltså.
Japp. Men man har det till en början så att man kan dra fotosyntesen från själva grundstammen och dess blad. Men sen när den har växt fast, sen nackar man plantorna och sen vill vi ju liksom ha ut själva okuleringen. Liksom.
Okay.
Ja.
Blommar när?
Ja, alltså det är ju helt beroende på sort.
Ja.
Så att alltså gör du den okulationen och sen så säger augusti och sen så växer ju grenarna och så står de kanske ett år.
Ja.
Och sen så kan du sälja plantan så att säga.
Okay.
Och sen kommer där ju blommor beroende på sort liksom.
Ett år. Rosor känns alltså dels när man går och köper de färdigskurna blommorna ute i en blomsterhandel.
Ja.
Den som inte är helt gratis. Alltså blomster, alltså, det verkar vara liksom lite granna primadonnan Rolls Roycen i blomstervärlden.
Det är ju lite så. Och sen ska vi också tänka att de som är i blomsteraffären, nästan alla kommer ju ganska, de har ju flugit hit.
Ja.
Och vi ska också tänka på att många rosor är, som om vi nu pratar snittblommor, är fruktansvärt hårt besprutade.
Mm.
Så vi har ju och har haft ett stort problem inom floristyrket just med besprutningar för i händer och så här.
Okay.
Att man har fått mycket allergier och så. Och det är ju också någonting som man tittar mycket på, för det är inte alltid så snällt odlat. Mm. Det ska man nog vara ärlig och säga. Men det odlas ju oftast i ett drivhus.
Mm.
Det har funnits och finns några få rosodlare även i Sverige. Men vi har ju inte riktigt det varma klimatet. Nej. Liksom.
Men alltså, man ser ju liksom så här när man bläddrar i trädgårdstidningar och kollar på folk som jobbar bara med rosa. Alltså det, alltså, vad är den dyraste rosen du har sett någon gång, alltså, som man kan köpa?
Alltså,
vad skulle du gissa?
Jag skulle nog kunna säga att de kostar 60-70 kronor styck.
Okay.
Och då, jag menar, då är det liksom rätt så en vanlig snitt, alltså om vi nu pratar snitt.
Mm-hmm.
Men sen om vi pratar i kruka,
ja,
då kan det ju kosta flera hundra. Det kan, det ju, bli jätte, ja, det kan ju vara jätte. Men då är det ju någonting som du har långsikt. Pratar vi en snittblomma, den håller ju max 14 dagar.
Okay.
Sen kan man ju torka den. Och
ja, ja,
men absolut. Men det här med blomningen också med våra, om vi nu pratar, alltså de perenna de vi har ute i trädgården, så är det ju så att det finns ju de som blommar en gång, det finns ju de som är remonterande, alltså återkommande, och de som blommar kontinuerligt.
Okay, så, vad ska man välja? Så är det lite...
Ja, men det är ju lite vad du är ute efter. Det är hela tiden, det är, jag pratar ju ofta om den där lilla treåringen som sitter på axeln och säger, varför det? Varför det? Nej, men lite, vad är du ute efter? Vad är det du vill ha?
Om jag vill ha en snygg rosenrabatt som år ut och år in är
och så kommer liksom hela tiden. Ja, men då vill du ju ha antingen att den är remonterande, alltså att den återkommer, eller att den är en kontinuerlig, att den blommar hela tiden. Så att, alltså då ska du välja någon av dem. Vill du sen ha en masseffekt som, alltså, du har en engångsblommande, och du som honungsrosen är väl ett superexemplar på det där, att komma som en överdådig blomning och sen så bara tack och hej. Så är det bara ett stort grönt ris liksom. Men den är ju häftig när den kommer. För många resonerar ju så att ja, men blommor eller rosor, de blommar bara en gång och så är den inte mer kul med det.
Nej.
Ja. Och då, men det är ju lite liksom, vad är du ute efter? Då kanske du har planterat det tillsammans med någonting annat. Och sen så kan dra det nytta på den vägen liksom.
Det finns ju ett helt spektra av olika sorters rosor. Där är klängrosor, där är buskrosor, rabattrosor och klätterrosor och hela medvitten. Ja. Kan du reda ut lite?
Ja, men det är ju det. Alltså, om man tittar på klätterrosor och klängrosor, så är det ju de som oftast vi har som, ja, men som klättrar. Mm. Och vi har på pergolor och spaljéer och sådär. Och sen har vi ju våra stora buskrosor, som till exempel en vresros.
Mm.
Är ju en buskros som blir väldigt stor.
Mm.
Och där har vi ju en beskärning, precis som att vi bara liksom går in och gallrar i den hela tiden. Sen har vi ju våra rabattrosor, som man kanske tänker sig som du sa, jag vill ha en rabatt liksom.
Mm.
Och då pratar vi om de här som kanske blir en 50, 70, 80, 90 cm upp till en meter kanske. Carl Philip och gänget liksom. Mm. Alltså, där är vi liksom inne på rabattrosorna. Och de ska vi ju vara jättetuffa mot i beskärningen.
Mm.
Så att vi verkligen så skär ner dem riktigt ordentligt. Var tuffa. Var våga vara det. För att som på en rabattros, där kan man hålla sådär en fem, ja, tre, mellan tre och sju ögon upp. Och ögon, de menar alltså knoppar.
Mm.
Så klipper man bara av dem ordentligt nu här på våren. Och förr sa man ju alltid, när björkarna fått musöron, då klipper vi rosorna. Men ska vi hålla det här nere i Skåne? Det funkar inte riktigt längre. För att många rosor, som i år nu när det har varit hyfsat varmt mellan varmen, så har rosorna kommit igång.
Mm.
Så då kan man skära dem faktiskt redan nu. Det är inga som helst problem. Sen har vi ju våra marktäckande rosor. Och jag menar, det är ju på en grav eller en slänt eller men, i sådana lägen är det ju helt fantastiskt med våra marktäckare. Så att det finns massa olika, absolut.
Alltså, det verkar, men hur livslängd på en ros generellt, alltså, om du inte bara tänker de här som blommar en gång?
Nej, men om man tittar på en livslängd, det är helt beroende på
hur du sköter.
Ja, alltså det är det. Och det är lite så här också att rosor är hungriga. Mm. De vill ha mycket gödsel. Mm. Och gödslar vi dem väl och håller dem väl och de får stå med lite vind. Om de inte står för inklämda i ett hörn när de bara får massa svampsjukdomar. Mm. Då håller de ju jättelänge. Då kan du ha en ros i många, många år. Alltså vi pratar ju liksom, ja. Alltså 20-25 år är inget konstigt. Det är absolut inte.
Jag gissar på att det finns lite olika grupper inom rosvärlden, så alltså det är en hel spektra. Kan vi studsa igenom några och se så vi får känsla för?
Precis, jag tänker att jag drog lite. Vi pratar ju då om alltså buskrosor, klängrosor och så vidare. Ja. Det här. Men sen har man då olika grupper, som till exempel floribunda-gruppen. Alltså då har vi liksom inom floribunda, där hittar vi den här Carl Philip. Som liksom då är en röd ros som är jättefin och jättebra. Och den vill liksom odlas i en väldigt god jordkvalitet. Och det, för det är ju det också, att rosor är ju väldigt olika. En del rosor, de är inte så känsliga, utan, men de flesta vill ju ändå bo liksom i en bättre jord. Men om man då tittar liksom floribunda, då har de liksom en medelstark till en svag doft. Då gäller det hela floribunda-gruppen. Och inom floribunda då, så är det liksom, där har man både buskrosor, men vi har också rabattrosor. Så att där Fresia till exempel också, det är en ros som jag är uppväxt med. Den hade jag utanför mitt
barn. Ja, men det är en gammal klassiker liksom.
Och den här gula, fina, som är väldigt trevlig liksom. Men svag doft, men underbar doft skulle jag vilja säga, verkligen. Så där har vi liksom floribunderna. Tittar man sen på Alba-gruppen till exempel, då är det liksom en grupp med buskrosor, klätterrosor kan man även ha. För ibland är det så att en del buskrosor kan vi ha som lite lägre klätterrosor. Och de är liksom kraftigt upprättväxande, det är gammeldags rosor och de blommar oftast bara en gång. Mm. Och där hittar vi ju liksom som Great Maidens Blush till exempel, som är ljusrosa. Vi har Alba Maxima till exempel, som också är vitrosa, som är skuggtålig. För det är ju också en sång man får ofta så här, ja men finns det någon ros jag kan ha i skugga? Mm. Men det finns det. Det finns en hel del rosor faktiskt som tål skugga och ändå.
Men de är allra bäst i värmen och solen.
Ja, men det gör de. Och bara det inte står för gassande, för då får vi också, de ska inte bränna. De måste ju ändå ha tillgång till fukten så att säga. Men det Alba-gruppen, den blommar till exempel bara en gång. Så att det är lite där att, ja men hur ofta vill jag att det blommar och vad är jag ute efter hela tiden som vi har?
Om vi studsar vidare bland grupperna som är vanliga, alltså i vårt avlånga land.
Ja, tittar man sen som till exempel på Rosa Helena, eller ja, Helena-gruppen. Ja. Där har vi ju de här som har varit jättepopulära de sista åren. Alltså honungsrosen. Mm. Och den pratar man ju mycket, mycket om. Men den är ju bara engångsblommande. Har ju ett enormt kraftigt växtsätt som kräver ju, alltså att man binder upp den. Det är klart att binder du upp den så blir det ju mer skötsel för att du ska göra upp bindningen. Men du kan också bara släppa den helt fritt. Har du ett gammalt fruktträd som inte gör sitt längre, eller du kanske inte bryr dig om trädet, då kan man släppa upp en honungsros där. Ganska vanligt förekommande i privata trädgårdar att man gör så faktiskt.
Miniatyrrosor är något ska jag vilja fråga dig, Emma. För jag har sett när man varit ute i planthandlarna liksom, att man ibland ser där att...
Precis, det är ju de här små. De ser vi ofta på kyrkogårdar till exempel. Och där är det ju perfekt att ha de här små easy cover. Alltså alla de som heter cover i namnet. Mm. Det är alltså små pyttiga rosor med små blad, små blommor och
sådär. Jättegulliga.
Ja, men jag skulle precis säga, det är de här lite pluttenuttiga helt enkelt. Och de är bra som marktäckare, verkligen.
De älskar att breda ut sig snabbt också.
Ja, eller? Det gör de absolut. Sen tycker jag att vi måste nämna rugosa-gruppen. Eftersom att vi pratar om vresrosor, och vresrosor är ju invasiva växter. Mm. Så de röjs ju på många ställen.
Just det.
Alltså där tar vi ju bort jättemycket. Men namnsorterna utav dem röjs ju, ska ju inte röjas. Och de är ju inte invasiva heller. Så har vi bara de här namnsorterna som min favorit Louis Bugnet till exempel. Louis Bugnet är ju en fantastisk ros med röd knopp och som blommar liksom ut sen i alls kritvitt eller krämvitt. Den är ju helt, och den kommer ju kontinuerligt.
Det låter lite lyxigt på något vis.
Ja, men den är fin. Den är väldigt, väldigt vacker, och den tål att skäras ganska hårt, men jag har den själv privat hemma, och där den får lov att bli stor, och den står ja, men ganska vindutsatt men har väldigt god jord, och de är ju gigantiska, men det är ju häftigt när de får lov att bli så. Så att du har också Blanc Double Cobert till exempel, och tillhör också rugosa-grupperna, jättefin. Så att där är ju många, vi har många rosor som ja, alla gammeldagsa rosor och sådär, så att där är många grupper, så att när man pratar och så ser inte sig blind, och precis som du säger, ja men de trivs bra i sol. Ja, men det finns för andra lägen också.
Men jag tänker på sådär, när man ska plantera en, skapa en rosrabatt. Ja. Ska de stå helt och hållet själva, eller trivs de tillsammans med andra?
Ja, men alltså jag tycker ju att man ska sätta dem tillsammans med annat. Alltså alltid en kombination är ju bättre. För jag menar, varför ska du ha marken bara under? En ros tillsammans med lavendel till exempel är ju helt magiskt. Det blir ju jättefin kombination. Eller varför inte säga backnejlikor eller nepeta, som också är ju tacksamma växter att ha dem tillsammans med till exempel.
Sen tänkte jag lite grann, alltså det här med planteringen av våra kära rosor.
Ja.
Så det känns ju som att det är jättesvårt, eller är det det?
Nej, det är det ju inte, säger jag. Men det man ska tänka på, det är ju att man gräver tillräckligt djupt.
Ja.
För det är ju så, vi kan, om vi bara liksom backar precis innan plantering, så har vi ju köpt rosen.
Ja.
Och då kan man köpa den på, man kan säga nästan tre olika vis, eller fyra. Man kan köpa den barrotad, då är det ju ingen jord runt rötterna. Nej. Då är den helt bar. Du kan köpa den krukpackad.
Okay.
Alltså då har man tagit en barrotad ros och bara typ satt ner den i krukan. Då har den inte rotat ut i krukan. Och sen kan du köpa en krukodlad ros. Och då är den ju, alltså då har den ju rotat ut, och då har du ju rötter hela vägen ut. Men när de står i de här olika, så är det ju lite så att vi behöver få ner den djupare. För den här okulationen som vi pratade om i början, den behöver ju komma en decimeter djupare ner. För om det är så att vi börjar visa rothalsen uppe ovan mark, så kommer du ju bara få, alltså själva grundstammen kommer ju den börja växa.
Mm.
Och det vill vi inte, den är ju ganska så starkväxande, den har ju hela rotsystemet uppe. Mm. Så att en decimeter ner djupare med rosor. Och du vill ha en kraftig rosjord med, alltså gärna lite lerinblandning. Mm. Och sen älskar rosor kogödsel. Så att när den har stått sen, så fyll gärna på med kogödsel efterhand. För det är det rosorna älskar absolut.
Alltså själva grundjorden jag tänker som vi planterar dem i hemma. Ja. Är det någon speciell sort som, alltså när man har kommit hem med sin lilla dygripa.
Ja, men precis. Hur står det åt när den ska vara? Alltså det är ju lite så. Säger vi nu en vresros till exempel. Ja. Alltså vi kommer hem med lilla Louis Bugnet till exempel. Ja. Den vill ju ha en mer genomsläpplig jord och tål ju betydligt mycket mer blåst och är tuffare. Mm. Tar vi hem Carl Philip till exempel, då vill vi ha en kraftigare jord, alltså, och kanske lite mer skyddat läge.
Mm.
Så att då vill vi ju ha mer rabattros. Eller rosenrabatt, där vi liksom verkligen gräver ur och ger och blandar upp ordentligt med rosjord. Och i rosjorden, den är kraftigt gödslad och där är lite lerinblandning i den. Så att det är det liksom vi vill blanda upp jorden med. Och så är det viktigt att vi får ner den en decimeter djupare än vad den står i krukan idag.
Bevattningen och sånt, alltså både i början och sen när den väl har etablerat sig?
Ja, men alltså när den väl har etablerat sig så klarar den ju sig på platsen, absolut. Mm. Men det jag tycker det är ju absolut, vid plantering så vattnar ni på riktigt, riktigt ordentligt. Skulle det vara att ni kommer hem med den och den är jättetorr från plantskolan, då hade jag ju sett till att vattnat upp den i krukan så att den är fuktig ordentligt. Och sen så vi inte bara tar en snustorr klump och stoppar ner i marken. Utan vattna på den ordentligt, plantera ner den och så vattna rikligt. Sen ska vi hålla den jämnt fuktig. Mm. Och det är det här, ja men hur ofta? Men det kan man inte riktigt säga. Nej. För med det här nyckfulla värdet vi har så är det liksom ner med fingrarna i jorden. Det ska vara fuktigt i marken helt enkelt. Så men, att, ja.
Men sen tänker jag också, vi har pratat lite lätt med beskärning och sånt, men när du väl har din ros där på plats, alltså hur mycket arbete så här, behöver man ägna åt den här, om man ska hålla sig fin och vacker, liksom, och vad är det viktigaste att tänka på?
Där är det ju lite så, det är ju också lite olika från olika ros naturligtvis. Vissa är ju mer skötselintensiva än andra, men om vi ser, alltså de här som ofta rabattrosorna som kanske är mer sjukdomsbenägna för svartfläcksjuka, barkfläcksjuka och så vidare, då är det liksom svartfläcksjukan till exempel, de här svarta prickarna som kommer på bladen, ja men får du in det, då gäller det ju till exempel att du samlar upp bladen och bränner dem och kanske sprutar på med en biologisk bekämpning. Men för att stärka rosen, gödslar du den kontinuerligt så stärker du ju den och då mår den ju bra. Så att det gäller att liksom ha den så luftigt som möjligt, så beskär man rätt och gödslar ordentligt så brukar rosen hålla sig friska.
Gött. Alltså vi kunde ägna ett timmatal. Jag hoppas att ni har blivit lite klokare. Jag definitivt känner mig att jag skulle våga mig på.
Vad bra, Hassa, vad härligt. Och våga lite och djupdyk. Det finns jättemycket fina rosor, verkligen. Mm. Ja.
Och hörni, nästa gång vi träffs, då ska vi prata om marktäckare. För vi fick in någon som hörde av sig här och ville att vi skulle tipsa och berätta lite grann kring marktäckare.
Ja men precis, marktäckare för olika lägen helt enkelt.
Hörrni, vi hörs i en trädgårdstäppa snart nära dig, och har ni några frågor ställ dem via våran Instagram eller Facebook, så hörs vi i trädgården snart.
Trädgårdssnack.